Helig, 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 er Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och be om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Kriste, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. Herre, vår Gud, vår Herre, du som till vår frälsning sänt din son, din härlighets utstrålning och ditt väsens rätta avbild, ge oss nåd att öppna våra hjärtan för honom, så att vi en gång, fria från synden, får vara hos dig i himmelen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och regerar med dig och den heliga Ande i en gudom från evighet till evighet. Amen. Låt oss så höra juldagens gammaltestamentliga läsning som är hämtad från Jesaja 9. Folkbibeln sidan 34 i den evangelieboken. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty, ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herredömet och hans namn är under rådgivare mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herredömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Hör också Herrens ord i dagens epistel som är hämtad från första Johannesbrevets första kapitel i evangelieboken sidan 36. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det andra kapitlet. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda, och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod den Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: var inte förskräckta, så jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sade herdarna till varandra: låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem. Så lyder det heliga julevangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss så bekänna tron på den Gud som är kommen i köttet. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Jag står
Det är ju andra årgången i år, så därför så har vi en särskild predikotext. Och den är hämtad från Johannes evangeliets första kapitel. Så det är ju prologen. Och det heliga orden lyder så. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod, eller av köttets vilja, eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Den heliga skrift börjar med följande ord. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade, var det ljus? Och det blev ljus. Ja, så står det ju i första Moseboken. Dess första kapitel. De första verserna. Enbart Gud är evig, utan början och slut. Och allt annat har en begynnelse, ett ursprung. Gud, han skapade genom ordet. Gud skapade ur intet. Världens skapelse är en handling av Guds kärleksfulla vilja. Han ville förhärliga sitt namn i en skapad värld och göra levande väsen. Uttrycket himmel och jord innefattar allting, hela universum. Allting är skapat genom den allsmäktiges ord. Det står att jorden var öde och tom. Det betyder att jordens olika ämnen skapades från början utan ordning och utan liv. Men Guds ande svävade över vattnet. Och Guds ande är ju den tredje personen i gudomen. I Saltaren står det så här. Himlen är skapad genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sade och det blev till. Han befallde och det stod där. I slutet av predikan kommer vi knyta tillbaka till detta. Men genom att befalla skapade alltså Gud liv och ordning, berg, vattendrag, växter, djur och slutligen människor. Om denna begynnelsen talar Johannes i vår predikotext denna juldag. Det står så här, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och denna hemlighet ska predikan idag stanna inför. Det första då, genom ordet har allt blivit till. Genom ordet har allt blivit till. Ordet är Guds son, den andra personen i gudomen. I Bibeln betonas kraften i Herrens ord. Han skapar allt genom sitt ord och han skapar allt till ordet som är Kristus. Men är inte detta två helt olika saker, Guds son och Guds ord? Guds ord själv sammanblandar det. Och då ska vi också göra det. Kristus, han kallas ordet eftersom han som allt får sin fullkomning i honom. Frälsningsplanen om Jesus fanns med från början. Gud kunde förutse allt det där som skulle hända. Men planen fanns där och den skulle nå sin fullbordan i en ny jord och en ny himmel där rättfärdighet råder. Det finns ett starkt innehållsligt samband mellan Guds ord och Guds son. Jesus talar Guds ord och bekräftar skriften så som Guds ord. Guds ord skapar i sin tur tron på Kristus. Det är bara så vi kan få en rätt tro på honom. Och den som har fått tron på honom inser också att varje ord som utgått från Herrens mun är sant. Jesus är både sann Gud och sann människa. På samma sätt är Bibeln i sin helhet utandad av Gud, men skriven av människor. Den helige Ande, han finns i ordet och verkar genom ordet. Och Guds ande ledde författarna i författandet av Gamla och Nya testamentet. Och han bevarade dem från fel. När sedan vi i vår tid förkunnar i enlighet med Bibeln så kan vi alltså höra den helige Andes röst. Utan att behöva tvivla på att det är Guds röst. När hans ord blivit implanterat i våra hjärtan så hör vi honom genom samvetets röst på ett tydligt sätt. Det blir som ett ljus. På ett tydligare sätt än genom vår naturliga känsla för rätt och fel. Men motsäger då inte mycket vetenskap, biblisk skapelseskildring. Är det inte bara vackra ord? Det beror på vad man menar med vetenskap. Med vår begränsade mänskliga förmåga så kan vi ju egentligen bara iaktta, mäta och dokumentera enskilda saker i skapelsen. Under historien så har vi försökt utforma teorier som sammanbinder olika kemiska eller biologiska eller arkeologiska fynd som vi har hittat. Och det är någonting positivt att vi använder oss av den intelligens som Gud skapat oss med för att försöka förstå den värld vi lever i. Men ibland uppstår det konflikt mellan tro och teoribildning. Detta är i sig ingenting konstigt eftersom ingen människa egentligen varit på plats för att kunna dokumentera vad som hände vid skapelsen. För en kristen som genom att läsa Guds ord och låter det väcka tro på honom som är ordet så behöver inte vetenskapens begränsningar vara ett problem. I Bibeln så har vi facit. Om man ska göra uträkningar och har ett prov så vill ju ofta lärarna att man ska kunna visa hur man har kommit fram till rätt svar. Det ska stå med i provet. Men det gör det inte alltid i Bibeln. Men vi har facit och det räcker för Gud. Och de människor som låter sig ödmjukas av Herren, de kan också ta emot det. Och det är inga människor som för länge sedan spekulerat sig fram till hur det kan ha gått till. Utan Gud har genom sin ande uppenbarat för dem på ett enkelt sätt
och i stora drag vad Gud gjorde i begynnelsen. Och det var också det som Petrus sa i våra texter för ett par veckor sedan. Problem uppstår när människor i vår tid påstår att Bibeln måste ha fel. Att hävda att Gud har fel medför alltid problem för en själv. Man stänger då inne sig själv i en begränsad världsbild. Den är begränsad eftersom man i högmod utesluter möjligheten att det finns till exempel en konstruktör bakom vår skapelse. Man ställer en rad frågor som leder fram till en teori som man i förväg har tänkt kan vara möjlig. Och det är just det som är begränsningen. Varje gång i historien som människan gjort så, så har hon senare fått revidera sin teori och ofta också med tiden tvingats överge den. Så som när människan hittade på att jorden var platt, till exempel. Det var det man kunde tänka sig var möjligt just då. Vi kan inte med förnuftets argument hjälpa en annan människa till tro, men när ordet får röra vid en människas hjärta så att hon inser livets djupare värden och det värde som Gud har gett henne, då kan hon börja ana verkligheten så som den är. Livet utan Gud leder i sin förlängning bara till tomhet och meningslöshet. De som idag, när julrean börjar på torp, springer iväg till Elgiganten för att köpa nästa platt-tv-apparat. Kommer de att vara mera lycklig om 3 dagar för att de har skaffat den här grejen? Vi människor lurar oss själva när vi reducerar livet till någonting enbart materiellt. När evangeliet talar om Guds kärlek till varje människa, hans omsorg om henne både för tid och evighet, hans längtan efter henne, då kan hon ana att livet rymmer så mycket mer än bara det som går att mäta och studera utifrån. Det som går att konsumera eller äta upp. Hon kan få ett inifrån perspektiv på både skriften och livets verkliga glädje. Likaväl som ordet skapar tro på Kristus, så kan alltså Kristus skapa tro på ordet. Det handlar om ett förtroligt förhållande som gör detta möjligt. Jesus som har gjort så mycket gott för mig, han kan inte ljuga för mig. Så Jesus säger att han har kommit för att uppfylla hela lagen och alla profeterna till minsta bokstav. Och detta är vad jag har sade till er när jag ännu var bland er, att allt måste fullbordas som är skrivet om mig i Mose lag och hos profeterna och i psalmerna. Han började gå igenom Mose och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Och så vidare. Jesus bekräftar alltså Guds ords ljus eftersom han själv är ljuset. Och därmed kommer vi över till det andra idag. Genom ordet har ljuset kommit i världen. Genom ordet har ljuset kommit i världen. Det står i vår text: det sanna ljuset som ger liv åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Jesus är ljuset. Eftersom han är Gud själv som iklätt sig mänsklig gestalt. Han är ljuset eftersom han har kommit för att visa vad sann mänsklighet är. Han levde så som skaparen avsett från början. Han är den andre Adam. Och denna gången blir det inte ett misslyckande. Han uppnår målet för människan och lever precis i enlighet med Guds vilja. Som fullkomligt rättfärdig kan han med försonande verkan ta på sig skulden och straffet för alla orättfärdiga. Upp på korset skulle han bära hela mänsklighetens synd. Och genom att dra all Guds vrede över olydnaden och över otron på sig själv, liksom en magnet,
som drar till sig till exempel annat av metall, så blir också straffet borttaget från oss. Vi som har förtjänat det. Genom att sätta tro till vad han har gjort så blir vi del av ljusets rike istället för mörkrets. Djävulen har inte längre något att anklaga en människa för som blivit renad i Jesu blod. Det är därför Jesus är ljuset. Det är blodet som gör att ljuset kan komma in i våra hjärtan. Och det blir en stor skillnad i ett hjärta som skulle pumpa runt blodet. Men hans egna ville inte ta emot honom, står det. Vi känner igen bara att höra de orden, smärtan, som vi kan få erfara i våra egna liv. En del avvisade Jesus för att de sett honom som barn. De kunde inte tänka sig att Gud kunde handla stort med någon som de själva sett leka. Precis som andra barn. Andra stängde sitt hjärta för honom därför att de såg honom bara med sina politiska glasögon. Han var ett hot mot deras ställning. Åter andra hatade honom för att han talade Guds ord. Han avslöjade deras synd som de inte ville erkänna. Då var det lättare att bara vända sig bort från honom och slippa hälsa. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så står det i Johannes 3. Själafienden har ett spel med i detta. I andra Korintierbrevet 11 så varnar Paulus för en ständigt aktuell fråga. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Så skriver Paulus. I alla tider så försöker alltså mörkrets makter förvilla människor, även kristna, bort från troheten mot ordet, bort från kärleken till varandra. Man kan i tidsandan höra ormens väsa, har Gud verkligen sagt. Och ända sedan syndafallet så har striden gällt Guds ords auktoritet. Även när det gäller sånt som inte passar just mig eller just dig. Den första kvinnan, Eva, följd av sin man Adam, föll för frestelsen att inte ta Gud på orden. Istället lät de förnuftet avgöra vad som är rätt och fel. Och alla Adams barn har vi ärvt en syndfull natur som är benägen att inte ta Gud på orden. Istället så låter man mänskliga tankar bli högsta auktoritet. Men just här ligger dårskapen. Allt är fördunklat. Och det ligger ett täckelse över vår andliga klarsyn som bara den helige ande genom ordet kan rycka bort. Och har man väl börjat lyssna på ormens röst i en fråga så kommer han snart att bedra en i nästa. Och motsatsen till ormens röst hör, ja det är ju Guds röst och den hör vi i Bibeln. Med ordets hjälp så får vi se Jesu kärlek. Vi ser vad trohet är när han avstår från att använda sin makt för att rädda sig själv. För att därigenom istället frälsa oss. Vi förstår vad ljuset är när han själavårdar dem som gått vilse och leder dem fram till syndernas förlåtelse och full upprättelse. Och när vi läser och hör att Gud skapat oss, att han uppehåller oss, försonar vår synd och ger den heliga andes gåvor, då förstår vi vad ljuset är. När vi liksom ett barn som vet att någon väntar på det där hemma efter att ha varit ute och lekt eller har varit i skolan,
Ja, så skänker oss också ordet en visshet om att vi har en himmelsk fader som väntar på oss. Genom dopet till Kristus och tron på honom så är vi ju Guds egna barn. Och det är det sista vi ska prata om, eller tala om just nu idag. Det tredje då alltså, genom ordet blir vi Guds barn. I vår evangelietext så står det så här: men åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. Hur är det möjligt att en människa kan bli Guds barn? Svaret är att vi blir födda på nytt i dopet och när den heliga ande uppväcker tron. Men räcker det då inte att vara en bra människa som känner sig nöjd med livet? Ja, åtminstone lite lagom som de flesta andra. Är det inte nog att sköta sig själv och det sina? Vara hjälpsam när man känner för det eller när det är nödvändigt. Vad svarar vi som kristna då? Kanske svarar vi så här: att vara människa är ingen självklarhet och ingen rättighet. Det är ett under och en gåva. Det är en gåva och det är ett under. Alla får sitt liv av Gud och våra dagar är räknade. I skapelsen och födelsen får människan vara redskap i Guds hand. Men jag är hans och jag är mer än en utvecklad apa. Mitt värde får jag av att vara Guds avbild, fast väldigt suddig, och friheten och viljan, den medför ett ansvar inför Gud. Visst går det att säga som den gamla damen på servicehuset när det var gudstjänstdags: vi har religionsfrihet och jag vill vara fri från Gud. Eller som en annan dam på ett ålderdomshem i Färgelanda sa till mig för några veckor sedan: jag gör prästen någon nytta när han kommer hit med sin bibel. Ja, jag försöker, sa jag. Men vad man nu än säger, så är det ju ändå så att vi alla är i Gud på så vis att vi alla rör oss och är till i honom. Och Gud har inte enbart mätt ut våra dagar. I hans plan så är vi så som döpta, förutbestämda till barnaskap hos Gud i Kristus innan världen var till. Det är så han har velat ha det. Sen kan vi ju vända oss ifrån det, men det är ju en annan sak. Men evangeliet är någonting underbart. Kanske är det därför som julen är den största högtiden på hela jorden. En konfirmand som ställdes inför detta med evangeliet förstod vilken nyhet det är egentligen. Han hade aldrig hört det förut och han utbrast så här: vad häftigt! Det hade jag ingen aning om. Och där är fronten för Guds rike. När en människa som aldrig har hört det förut får höra det och ta det till sig. Okunnigheten om den kristna trons centrum och poäng delar den här konfirmanden med många andra. Och det är ju så, alla har vi människor i vår omgivning som lever tanklöst och som skulle bli hjälpta av att få höra om dopets fantastiska gåva. Guds barn är jag inte och blir jag inte därför att jag är född i världen och har livet från Gud. Varje människa måste födas av vatten och ande för att komma in i Guds rike. Det är därför vi döper barnen så tidigt vi kan. Och den nya födelsen som krävs för att komma till himlen, den sker just i dopet. Och dess liv tar sig sedan uttryck i tro och helgelse. Och detta betyder alltså att du inte själv kan välja att följa Gud. Som döpt så är du utvald av honom. Och visserligen har Gud givit alla människor ett unikt värde, men de som är döpta, de är sammanvuxna med honom på ett alldeles särskilt sätt. På ett andligt sätt, alltså djupast sätt. De har iklätts Kristus vita klädnad, och när de står under ordets inflytande, ja, då formas de till Jesu bild. Och som Guds barn är du hans ögonsten. Din identitet som hans barn gavs dig i dopet. Och där tändes det liv som är tänkt att fortsätta att växa, mogna och helgas. Så varken jag själv eller andra behöver skapa min identitet. Jag har min identitet genom att jag dels är en av Guds skapad människa. Det är den ena saken. Men också genom att Kristus har återlöst min själ. Det är vår primära identitet. Och vilken befrielse det är att ha denna djupast sett viktigaste identiteten. Och det har ingenting med vad jag kan prestera att göra. Och det fina med identiteten i Gud, det är alltså att han har getts mig utan att jag först har bevisat något för Gud. Det är detta som är Guds kärlek. Och det blir ännu starkare, den kontrasten, i vårt prestigefyllda samhälle. Så det är alltså inte min längtan, inte mina försök som är utgångspunkten för Gud, utan att han har älskat oss först och sedan utgjutit sin kärlek till oss. Att han älskar mig, ja, det är ju något som gör att jag känner mig hemma där han har lovat vara genom sitt ord och nattvarden. Det är därför vi försöker få fram detta, att det handlar om ett andligt hem när vi samlas här för gudstjänst. Ett hem där vi kan koppla av inför Jesus, bli matade av honom. Det kan ibland vara roligt att diskutera och se ifall tankar och argument är vettiga. Men det riktigt stora med kristen tro, det är ju inte det där egentligen, utan att jag har en plats där jag hör hemma, i Guds rike, där jag hör hemma. Och det är skönt att bara, om vi jämför med hemmet igen då, att bara slappa hemma. Att man kan tala när man vill, tänka när man vill. Och himmelriket, ja, det är så som en viloplats. Och det säger något om livet i gemenskap med Gud. Herren hör bön och han känner mina tankar. Men livet i kyrkan kan på fler sätt påminna om livet i barndomshemmet. Om vi tänker tillbaka på mamma och pappa. Ja, det var skönt att höra mor och far tala. Det tänker vi i alla fall nu i efterhand. Även om vi nu inte alltid lyssnade så uppmärksamt. Men det var skönt att höra dem och tala, för det kom ju alltid något som jag innerst inne vet att jag behöver höra. Till och med tjatet kändes tryggt när mamma skulle skynda mig och sätta på mig ryggsäcken, skolväskan. För det fanns också omtanken i uppmuntran, förmaning och råd. Och när ni hör en präst försöka tala till er med någonting som är personligt och obekvämt, då är det just mammas eller pappas förmaningar och råd som kommer till dig. Om det har varit troende sådana. Det är Jesus som lägger sin arm om dig. Ibland gick det in, det föräldrarna sa, fast man inte lyssnade. Samma goda dialog finns i Guds ord och bönen. Och när det är skönt att bara somna från allt, så får jag vila i Guds hand. Tron handlar om att med förtroende kunna lita på att Gud inte säger något som han inte har fog för. Som barn litar jag på att mamma och pappa talar sanning och tycks veta allt, även om jag inte förstår. Ofta är det tryggt för den vetgirige sexåringen eller femåringen. Men det är lite samma för 75-åringen som i tro vågar lyfta på hatten eller bara lämna. Vi får lämna det. Ja, allt detta det är delar av vad det innebär att få vara Guds barn. Det är alltså inte bara en åsikt. Vi håller på kristendomen. Nej, det är inte det. Det är att vara Guds barn. Så ta därför vara på ditt dop. Och förverka inte din nåd genom att lyssna till världen. Denna världen ska gå under. Satsa på rätt häst. Din himmelske far, han väntar dig med öppna armar. Och var sedan kvar i Guds starka hand genom att be och bruka ordet. Hämta kraft till förnyat andligt liv, andlig motståndskraft och andlig resning i gudstjänsten. Ta vara på dina syskon i tron. Utbe dig visshet om att du kan vara till stöd för dem. Till exempel genom att be för dem. Och när du misslyckas, se då på Jesus. Ta emot honom i nattvarden och låt honom läka alla sår. Och när du tar emot hans barmhärtighet så får du förnyad frimodighet att bekänna. Jag är döpt i Jesu namn. I honom äger du alltså det himmelska ljuset. Aposteln Johannes, han skriver så här, och det blir det sista. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Låt oss bedja. Vår Gud, Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten denna juldag. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Herre, vi ber dig om att ditt ord ska få komma ut och finna öppnade dörrar också i vårt land. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Vi ber särskilt för de kristna martyrerna i Mellanöstern och i det kommunistiska Kina. Vi tackar dig för de möjligheter som ändå har funnits här under julhelgen för människor runt om i vår värld att bli påminda om att Guds son har fötts. Vi ber dig att du ska skydda vårt fosterland. Bevara konungen och hans familj. Att du ska ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Biblisk vishet. Och välsigna vårt arbete. Så att vi inte lägger tid och energi på sådant som du inte har tänkt, Herre. Utan att du får styra och leda oss. Hjälp oss att se dina möjligheter. Och hindra oss från att gå fel vägar. Och ge världen fred och låt det onda hindras och din goda vilja ske. Herre, vi läser i tidningen om ont som sker här i vår egen stad. Vi ber dig att du ska hindra det onda och att du ska sprida en anda av glädje och en ömsesidig uppmuntran hos människor. Hjälp oss att uppmuntra varandra på ett bättre sätt. Och tack för att du ger oss dagligt bröd. Tack för all julmat. Och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Herre, hjälp oss här att hålla ditt ljus lysande. Så att våra gudstjänster kan fortsätta under många år. Att du ger oss rätt redskap för detta. Och låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett andligt hem där alla känner sig välkomna. Och kom Herre till de sjuka, sörjande. Och inte minst de som har varit ensamma under julen. Och sänd oss till de som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och gör oss fasta i tron. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Men vare tack och lov. Alleluja, alleluja, alleluja. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen.